När mörkret ser ut att råda, förakta inte det lilla. Det som såg ut som ett misslyckande visade sig vara själva tecknet. Det är inte en dikt utan det är mina tre underrubriker i den här predikan. Och vi börjar med det första, när mörkret ser ut att råda. Världens mäktigaste man utan motstycke. Den första kejsaren i romerska imperiet, kejsar Augustus, tog ett beslut om att alla som ingick i det här världsimperiet skulle skattskrivas. Och det fick till följd att en höggravid tonårsflicka och hennes trolovade Josef var tvungna att bege sig från Nazaret i Galileen till Betlehem. Till synes maktlösa inför en mäktig kejsares beslut. Men vad den här kejsaren inte visste var att hans beslut, som helt och hållet grundade sig i hans vilja att stärka sin maktposition och kontroll, skulle innebära att profetierna om Messias rätta födelseort nu skulle gå i uppfyllelse. Julevangeliet är berättelsen om hur Guds mäktiga rike tar sin början i det till synes borträknade, i det minsta av det minsta. Det ser till och med ut som att Guds rike måste rätta sig efter världens själviska rike. Och istället så föds den riktiga allhärskaren i skymundan. Augustinus var den första kejsaren och skulle man kunna säga grundaren av hela romarriket. Han besegrade sina rivaliserande pretendenter i ett blodigt inbördeskrig och förvandlade den här stora romerska republiken till ett kejsardöme. Augustus betyder den upphöjde och han kallade sig själv Guds son efter att ha gudomlig förklarats sin adoptivfar, som ni känner till, Julius Caesar. Han påstod att han hade kommit till världen med fred och rättvisa. Det är intressant när han fick sin position efter ett blodbad. Men folket köpte detta, ungefär som Nordkorea kan man nog tänka. Och man började komponera sånger till hans ära, skrev dikter. Och historiker målade upp Roms uppgång som nu fått sin fulländning med kejsar Augustus. Allt fler började tillbe Augustus som gud, även i vissa delar av dagens Israel. Sen är det ju intressant att idag, 2000 år senare, så är det ingen som tillber Augustus som gud. Men Jesus är det miljarder som tillber som gud. Men rent dygnsmässigt så är det ju så här att precis när det är som mörkast så är gryningen så närmast. Och man kan säga att det är så i världen vid det här tillfället också. Det ser mörkt ut. Men då kommer gryningen. Och den börjar som ett svagt, svagt ljus. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. De gläds inför dig som man gläds vid skörden, som man jublar när bytet fördelas. Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder, som den dag då Midian besegrades. Stöveln som bars i striden och manteln som fläckas av blod, allt detta ska brännas och förtäras av eld. Ty Guds son sitter på tronen med en järnspira och har lagt alla sina fiender under sina fötter. Nej, så står det inte. Utan ty ett barn har fötts. Det lilla. Lilla barnet. Så här kommer nästa rubrik då. Förakta inte det lilla. Det räcker alltså att ett barn föds i ett avsides stall. I en avlägsen ort långt ifrån världsimperiets centrum. Det räcker för att rubba hela maktordningen. Till skillnad från världens makt så behöver inte Gud en guldtron i ett centralt placerat palats med vallgravar och arméer redo att beskydda. Det är snarare så att allt sånt har en tendens att beröva oss den största makten, Gud. Allt sånt som vi lutar oss mot istället för Gud gör oss mindre. Men när Gud får ha första platsen, då är Guds rike där. Och det kommer att ge ringa på vattnet, även om det börjar väldigt, väldigt litet. Ringa på vattnet som blir till vågor, som blir till vågsvall, som blir till tsunamis av kärlek. Så jag vet inte i vilken situation du befinner dig i, du som kom hit idag. Men jag vet att en till synes hopplös situation kan förvandlas. Och att det räcker att bjuda in Jesus i det. Sen har vi en tendens att romantisera livet med Gud. Och då menar jag inte att vi skulle göra livet vackrare med Gud än vad det är. Utan det är tvärtom, det är Gud som gör att livet blir vackert. Allt Gud gör är gott. Gud är kärlek. Och allt vi har, gåvor, livet självt är en gåva från Gud. Så jag menar inte det när jag säger att vi har en tendens att romantisera livet med Gud. Men jag menar att vi lätt får för oss att går vi med Gud, sätter vi Gud först, så kommer livet att vara lite enklare. Så kommer vi möta lite mindre motstånd, lite mindre lidande, lite mer räkmacka. Visst tänker vi lätt så. Och jag gissar att Maria var ganska lik dig och mig där. Jag kan tänka mig att hon, även om hon bävade inför det här som hon sa ja till vid ängens besök, att föda Messias, frälsaren, så kan jag tänka mig att hon ändå tänkte att ja, men Gud kommer röja vägen. Och jag tror att hon kanske tänkte att han skulle göra det lite mer tydligt än vad han till synes gjorde. Färden från Nazaret till Betlehem var en resa på cirka 15 mil. Och hur lång tid det tog på en åsnerygg vet jag inte. Men jag vet att det inte var bekvämt. För jag har själv ridit åsna i Israel för övrigt. Och då var jag inte höggravid. Men det var inte en bekväm åktur. Sen vet vi inte varför de färdades då, om de var tvungna. Vi vet inte om de hade koll på när barnet skulle födas. Kanske räknade de med att de skulle hinna tillbaka. Jag räknar, eller tror, att Josef och Maria sökte Guds ledning inför den här färden och någonstans upplevde frid med att färdas under förhållandena. Men när det står så här, medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, så låter det i mina öron som att det kanske inte riktigt var vad de hade tänkt sig. Men medan de var där så blev det plötsligt dags att födas. Och så nekas hon plats på härberget och förvisas till ett stall. Och kanske tänkte både Maria och Josef, var är du Gud? Hur kunde det bli så här? Garanterat så visste Maria, kunde Maria texten från Jesaja som skrevs 700 år tidigare. Jungfrun ska bli havande, hon ska föda en son. Hon ska ge honom namnet Immanuel, Gud med oss. Nu höll det här ordet på att gå i uppfyllelse. Inte bara inför hennes ögon utan innanför hennes hud. Men Men jag tror inte hon hade tänkt att det skulle ske så. Och där det skedde. I 700 år väntade folket. Med andra ord, Gud hade 700 år på sig att förbereda för det här. Jag har en tendens att skjuta upp saker i sista sekund. Man kan ju tycka att Gud i alla fall borde ha hållit ett rum ledigt. Det hade ju kunnat stå, som det står om Josef, att en Herrens ängel visade sig för Josef. Det kunde ju stått så att värdshusvärden sa, en Herrens ängel visade sig för mig i natt och sa, håll ett rum ledigt för Messias ska födas. Det hade passat in i berättelsen. Men vi ser inget sådant. Och när vi skapar våra idealbilder, om det så gäller vår partner, våra barn, julkalaset som vi förbereder, så är det alltid en fråga om tid innan vi blir besvikna, känner oss bedragna, sårade eller bittra. För verkligheten är sällan som våra idealbilder. Verkligheten är ofta mer realistisk än våra idealbilder. Lite mer skitig, om man säger så. Och kräver mer flexibilitet hos oss än vad våra idealbilder gör. Till skillnad från våra idealbilder så klarar vi sällan verkligheten själva. I egen kraft. Vi behöver hjälp. Vi behöver andras hjälp. Vi behöver Guds hjälp. Och har vi en gudsbild där inget ont ska hända oss om vi håller oss nära honom, då bäddar vi för en krasch i tron förr eller senare. För Gud har aldrig lovat det här heller. Jesus har inte lovat det här. Men han har lovat många saker. Och kanske är det inte gudsbilden som är vårt problem, utan världsbilden. För Gud är god. Men den här världen är ett slagfält mellan mörker och ljus. Mellan ondska och godhet. Och mitt i den här världen finns Guds rike. Som heter kärlek, ljus, hopp, tillit, frid, sanning, nåd. Det är inte ett romarrike byggt av kontroll, rikedom och sånt som egentligen djupast sett bygger på rädsla. Rädsla för att bli av med det. Utan Guds rike är ännu mäktigare än så. Det heter kärlek. Och det står om kärleken i Bibeln. Stark som döden är kärleken. Mäktiga vatten kan inte släcka den. Floder kan inte svepa bort den. Och det är faktiskt så att har du bestämt dig för att älska, så finns det inget vapen som kan besegra dig. För kärleken är också uppståndelsen och livet. Så till och med döden för dig in i det som du har satt som mål. Kärleken. Men mörkret hatar ljuset. Och det kommer därför att komma mäktiga vatten som vill dränka oss i missmod och oro. Det kommer att komma starka floder som vill svepa bort vår tro, vår kärlek. Sådana är villkoren. Vi kommer att fortsätta att måla upp våra idealbilder för att orka med livet och vardagen. Och jag tror även det är en gåva från Gud att få drömma. Det är viktigt att få drömma. Men när våra idealbilder sviker oss, vilket de kommer göra, så kom ihåg att Gud aldrig sviker oss. Och då kommer vi till den sista rubriken. Det som såg ut att vara ett misslyckande visade sig vara själva tecknet. Och hans namn ska vara Immanuel, Gud med oss. om vi vandrar i dödsskuggans dal är han med oss även där. Och kanske var det en tanke trots allt från Guds sida att födseln skulle gå till precis så som den gjorde. Det heter ju natten ska vika där ångest nu råder. Kanske hade Maria och Josef ångest mitt uppe i all förväntan och glädje när de inte fick rum utan till slut förpassades till ett stall. I så fall var de också de första som det här ordet skulle gå i uppfyllelse över. Där ångest nu råder. Ja, om de hade ångest så tror jag att udden av den ångesten bröts i samma stund som några herdar dyker upp och säger: vi såg hela himlen uppfylld av änglar. De sjung så oerhört vackert för oss. De sjung ära åt Gud i höjden och fred på jorden åt dem han har utvalt. Och de sa att tecknet på att frälsaren är född är att han ska ligga inliddad i en krubba. Det visade sig vara tecknet. Och jag hörde häromdagen, jag vet inte om detta är sant, men jag tyckte det var starkt oavsett. Det var en som sa att Betlehem, det var ju där man hade mycket fårskötsel. Det låg hyfsat nära Jerusalem. Och det var ju nästan som en industri, det är ett fult ord att säga i detta sammanhang. Men det pågick ju slakt i templet. Och många av de här slaktdjuren föddes upp i Betlehem. Och det fanns ju tydliga beskrivningar hur de här djuren skulle vara som slaktades. De skulle vara utan lyte, ett års gammalt lamm av hankön och så vidare. Och den här personen sa att det man gjorde när det föddes ett sånt här som stämde in, som inte hade någon fläck, något lyte, ingen skada, så lindade man det och la det i en krubba. Och i så fall blir det ju ett väldigt starkt tecken för de herdarna som visste precis vad det här betydde. Oavsett om det var så det gick till eller inte bland herdarna, så är det väldigt starkt och det är ett sant budskap. Jesus är Guds lamm. Maria tog allt detta till sig, till sitt hjärta och begrundade det. Och det var bra att hon gjorde det. För födseln i krubban och änglahälsningen i samma veva skulle inte visa sig vara en engångsföreteelse. Det skulle snarare visa sig vara ett mönster som skulle kulminera en dag 30 år senare. Krubban är inte ett misslyckande i ditt liv om Jesus får ligga där. Gud är inte en Gud som kräver allt på sin plats när han kommer in. Som kräver guld och gyllene tronsalar för att komma överhuvudtaget. Men tvärtom, när han har kommit så kommer det guld och rökelse och myrra och ett stinkande stall börjar lukta, dofta som ett konungsligt palats. Jag ska avsluta den här predikan med att sjunga en sång.
För din och världens skull, ah. Vars makt heter kärlek, ljus och frid, ah. med ett hjärta för den som är på glid. En kärlek vitare än snö, som himlen generöst beströr. Det som var naket och grått får kläder som lyser flott. Ett hav av kristaller singlar på städer, skogar, som då ska bli kärlek utan krav. En kärlek vitare än snö, som himlen generöst beströr. Det som var naket och grått får kläder som lyser flott. Kroppen är tecknad på min vän. Som kom för att älska världen. Älska oss hela vägen hem. Till ljuset vitare än snö.